och då fortsätter vi, hörni, kära vänner. Här kan vi ta den här. Då fortsätter vi på webben. Nu, ska vi se vem? Jo, Åge. Jag vill fråga dig, Åge. Du som ändå har forskat kring detta. Vad ser du som lösningen? Vad ser du som lösningen?
Ja, det korta svaret är beprövad erfarenhet och vetenskaplig förankring. För det är inte första gången de här problemen diskuteras. Och det är för mycket projektkultur. Man sätter igång grejer som är jättebra och sen tar de pengarna slut. Och sen går något halvår och så är det samma fråga som ska debatteras igen. Så man måste jobba mycket mer långsiktigt, som flera har sagt där. Och man måste också titta på vad är gjort både internationellt och nationellt vad gäller forskningen. Jag vet ju att polisen nu jobbar mera kring det här konceptet med love policing. Där poliserna såklart ska verka men inte synas lika mycket, som har visat sig vara mycket framgångsrikt runt Europa. Sen tror jag, som flera andra har sagt här också, att delar av klubbarna måste professionaliseras när det gäller de här hoten. Vi har hört här nu, 3-4 tal har varit inne på att det största problemet är andelen hot som hela tiden ökar. 42% av de som tar på sig engagemang i elitklubbar och så, det är inte hållbart, och där måste klubbarna få stöd och man måste utveckla en policy där man verkligen anmäler brott. Annars så är det många till som kommer till att sluta för man inte orkar och utsätta sig själv eller sin familj.
Men folk måste ju också komma ut och börja prata om det här.
Absolut.
Eller hur? Det är inte bara Björn Eriksson som kan ta upp det.
Absolut inte.
42%, var är de rösterna?
Ja, jag tror att det handlar om att klubbarna inte är riktigt förberedda för den här typen av hot. Så att de vet inte riktigt hur de ska hantera det. Och där tror jag att det finns ett stor möjlighet att relativt snabbt kunna göra någonting konkret så att man får stöd. Både den som blir hotad, men man också bygger upp strategier i klubbarna. Hur man ska bemöta den här nya mediesituationen när det är så enkelt att hitta namn och var man bor och så vidare.
Mats?
Jag törs hävda att det arbetas väldigt mycket med den här frågan. Fotbollen har kommit väldigt långt. Jag tror det finns väldigt bra skydd för de flesta som råkar ut för det här. Men den bästa platsen när man har blivit personligt angripen är ju inte att polemisera ut i media. Så ni märker det kanske inte så ofta. Men det innebär inte att det inte finns skyddsåtgärder, för det finns det. Sen finns det saker att göra, det finns förbättringar att göra. Men,
vad
men
finns det för skyddsåtgärder, menar du?
Det finns i varje klubb, varje organisation, så finns ett omfattande nätverk med stöd i olika funktioner för den som blir hotad. Och vi har inte minst vår polis som naturligtvis ytterst finns där och hjälper till också. Så att det är ingenting man tiger ihjäl på något sätt. Däremot är det svårt när de här frågorna går ut i media, då förvärras ju ofta situationen. Så man är ändå lite rädd att dra ut den här typen av frågor rakt ut i media, för då kan ju den enskilda individen bli ännu mer utsatt för hot och annat när mediestormen går igång.
Ja,
det blir publikt helt enkelt.
Det finns tecken på precis raka motsatsen. De som går ut och talar om hoten, de slipper ganska mycket.
Nej, men alltså, vi talar ju om hoten, det är inte det jag säger. Det är bara att ibland så när de går ut i media, då går ju andra, tredje, fjärde generationen så tycker det igång, och inte alla sitter inne med sanningen heller. Och det tror jag många inom fotbollen vittnar om, att det blir ett ännu större problem.
Och ibland. Det här mörkertalet då, Björn, som Björn Eriksson talar om. Varsågod, Björn.
Ja, det på den tiden när jag gjorde den här utredningen kan man ju bara konstatera att ett sådant stort mörkertal måste ju bero på att frågan inte är under kontroll. Mm. Eller hur? Nu har det gått 3 år, så jag måste ju gardera mig för om det Mats säger nu, för där är jag inte uppdaterad.
Varsågod, kom. Nu får ni prata. Du, varsågod. Just det, du heter Kristoffer. Hej, vill du ställa det här uppe så alla kan titta på dig om du vill?
Ja, tack. Ja, jag känner väl att debatten är ju precis så splittrad här på scen som den är i media. Och,
det här är media också, ska jag säga.
Ja, men vi har ju haft både 2 radioprogram och en tidningskrönika i Expressen den här veckan som har byggt väldigt mycket på onyanserade fördomar. Och jag känner sig, jag var rädd för det här när jag gick på fotboll och jag trodde att, och jag var rädd att. Men det har inte hänt någonting. Mm. Och man plockar upp pyrotekniken, och så plockar man upp våldet, och så plockar man upp ramserna, och så plockar man upp allting, och så lägger man det i samma låda och så stämplar man det med huliganism. Och då har allting fått den stämpeln, och då är det jävligt bekvämt att dra upp det sen och säga att men det här är en huliganismgrej, oavsett vad det rör sig om. Man måste förstå att det är en väldigt krokig väg, och framförallt en väldigt lång väg, från att kanske bränna en bengal på en fotbollsläktare till att stämma träff med någon och slåss i en grusgrop 5 mil från arenan dagen innan match till och med kanske. det är en väldigt stor skillnad. Och det visar också på den enorma bredd som finns inom supporterkulturen som media inte alltid tar hänsyn till. Sportjournalister har bra koll på det här. Tack. Det känns som att sportjournalisterna har rätt så bra koll på det. Det varierar säkert där också. Men det läser ju inte de som inte är intresserade av sport. Utan de läser ju vanliga krönikörer. Och när de då skriver sådana saker som till exempel skrevs i Expressen i veckan, då är det ju inte så konstigt att de får den bilden som de får.
Alla kanske inte har alla läst Expressen-krönikan som hänvisas? Nej, jag förstår att alla inte har läst. Det var helt enkelt en krönikör i Expressen som skrev att han hade gått på 2 matcher på 8 år och skrev att han var rädd, va, för att gå på fotboll. Stämmer det?
Ja, han hade väl upplevt en väldigt hotfull stämning när han var på fotboll. Nu känns det ju konstigt att prata om den, inte han är här. Och
nej, men jag menar
själv,
så här. Men en människa har väl ändå rätt till sina känslor?
Ja, han har ju det.
Känner sig hotad så...
Ja, fast är han det? Alltså, känslorna är ju relevanta för honom. Men om det inte har hänt någonting så är det ju kanske inte relevant i det större sammanhanget. Och där är också någonting som jag har skrivit om själv. Att vi kan ju inte be person A att avlägsna sig ur sammanhanget för att person B är rädd för att han ska slå en sten i huvudet på honom, som nu den här krönikören skrev om. Om det inte finns något hot om det, och det inte finns någon sten...
Men så... menar du det här, att det här är lite grann fantasier som frodas på något sätt?
Ja, och speciellt om han nu slutade gå på fotboll en gång i tiden för att han såg alltså punkt A, B och C som ett problem. Och så kommer han tillbaka till fotbollen, så upplever han att det är fortfarande så. Och så har han matats med allt annat som står i tidningarna under alla de här åren som man inte har varit på fotboll, då är det ju klart att brist på bättre hjärnspöken, det låter ju alltså, som du säger, det är klart han har rätt i sina känslor och det är,
eller för det kan inte vi säga någonting om han är rädd för att gå på en fotbollsmatch, då nej, får ju han vara det helt enkelt. Kan det vara så att du är ute efter att mediebilden på något sätt spär på och skapar en rädsla som den kan göra till exempel med vissa förorter?
Ja, absolut. Jag menar, om jag inte gick på fotboll själv och jag läste det som står i tidningarna som inte skrivs av initierad liksom, sportmedia, så skulle jag också tro att det var sant. Och det är väl så, alltså, det finns ju hur mycket som helst som jag inte är expert på, eller vad man ska kalla det. Och om jag läser om det i tidningarna, då planterar väl det kanske någonting i mig också.
Så då kan vi helt enkelt föreslå för alla PT-debattlyssnare att gå till fotbollsmatcherna själv och avgöra själva.
Ja, det tycker jag definitivt att man ska göra. Jag anser inte att det finns någonting att vara rädd för med att gå på fotboll, mer än vad som man skulle kunna vara rädd för att gå ut på gatan överhuvudtaget och interagera med andra människor.
Varför blir såna här debatter, det här är också en fråga både till Riksdagen, men alla, varför blir det såna här debatter så infekterade? Vad är det? Alltså, man kan väl diskutera olika samhällsfenomen, men jag förstår inte varför det är så mycket känslor, så upprörda känslor, när man just diskuterar fotbollsvåldet.
Jag tror att till skillnad mot mycket annat så upplever jag att man lägger väldigt mycket av problemlösningen på fotbollen med en ganska aggressiv framtoning. Att nu får ni lösa det här. Nu får ni sparka ut de här, säger man till oss andra. Och jag vet inte riktigt hur det ska gå till.
Och det är inte som Moa Svan säger, att fotbollssupporter är mer lättkränkta än andra människor.
Det kan jag vet faktiskt inte.
Du har inte gjort någon undersökning?
Nej, precis. Inte än.
Men Tendens gjorde dig väldigt upprörd och du skrev en väldigt välformulerad artikel om det. Ett inlägg. Vad var det i det programmet, i de två programmen ska vi säga, som upprörde dig allra mest?
Jag ska säga så här, att jag tycker att det andra programmet som jag inte har bemött var mycket bättre än det första. Så att det är sagt. Jag tycker att det som är problemet med det första avsnittet av Tendens är att man sätter upp en frågeställning där man säger sig att nu ska vi prata om det svenska språkbruket på svenska fotbollsläktare och närmare bestämt ordet hora. Och sen så håller man sig inte till den frågeställningen överhuvudtaget genom det här programmet. Och man pratar med några fotbollssupportrar, men de får prata om helt andra grejer som inte alls har med det att göra. Inga motfrågor, utan de enda som får uttala sig och faktiskt prata på riktigt, det är ju Simon Bank i Aftonbladet som ju aldrig säger någonting dumt överhuvudtaget. Och då blir det ju väldigt onyanserat när man bara går och rycker tag i någon på en fotbollsmatch som kanske har druckit ett par öl också och inte är förberedd.
Ja, bra. Özgür, varsågod. Där fick du en spontan applåd också.
Det jag tänkte säga om, jag tyckte att det var okej och rätt kul att Moa skulle skoja om mig lite, vilket jag tyckte var faktiskt rätt passande, för att jag inte är så lättkränkt, jag klarar mig rätt bra på det sättet. Men anledningen till att många människor reagerar som de gör, skulle jag säga, min egna åsikt som både journalist och fotbollssupporter, är att väldigt ofta de gånger jag har haft jobbet i skolan när jag växte upp, när jag inte kände att jag passade in på grund av min bakgrund eller hur jag är eller hur jag pratade eller vad det nu kan vara. De gånger jag hade jobbet hemma och kände att liksom jag inte kan prata med mamma och pappa för att de kommer tycka det är töntigt eller vad det är. Då har jag gått i Råsunda. Det är så det har alltid varit i hela mitt liv. Jag har gått i Råsunda och ingen har någonsin ifrågasatt det. Ingen har liksom sagt att jag inte är välkommen. Ingen har sagt att jag inte får vara där. Ingen har sagt liksom någonting annat än att sjung med.
Menar du att Råsunda för dig blev ett sätt, en plats där du kunde avreagera dig, få utlopp för den känslor? Eller menar du att det är en plats som är så inkluderande och öppen?
För mig har det alltid varit, jag har aldrig behövt avreagera mig på det sättet. Jag är inte en sån person bara. Men för mig har det varit ett andra hem.
För mig men är rasismen då, som de talar om, för homofobin förstår jag, för du är inte jag as far att... as I know, men inte än i alla fall, men jag skämtar, men du förstår vad jag menar, rasismen då, för den existerar ju,
den har
du märkt av
jag
den?
Jag har inte märkt av den personligen på AIKs läktare, det kan jag säga, jag okay. Personligen för mig har AIK alltid varit, trots alla liksom problem som har funnits, trots allting som har sagts, trots att vi är medvetna om problemen, det har alltid varit en familj. Och därför kan jag tycka att de som identifierar med den känslan förmodligen blir kränkta när den attackeras. Mm. Precis som det skulle vara med den egna familjen, mamma och pappa och syskon. Liksom.
Jag har lovat, tack snälla. Den här kvinnan, vad heter du? Från AIK tror jag att du kommer. För du har i alla fall svart och gult armband.
Ja. Gabriella Blombeck heter jag.
AIK. Vad jobbar du med?
Jag är AIK-supporter, men jag har även jobbat som kommunikationschef på AIK några år. Och jag skulle önska att man lyfter det positiva exemplet mer. Vi har inga debatter om familjeläktarna och alla människor som... AIK-ståplatsläktare är Sveriges bästa integrationsprojekt. Liksom. Det har alltså inga debatter om det. Och det tycker jag är jättesynd.
Sällan debatter om bra saker.
Ja, men eller hur? Och jag tycker att vi borde lyfta det positiva mer. Det var vad jag ville säga.
Men du, nej men vänta. Nu när du har mikrofonen, för du har faktiskt viftat länge och jag har sett ditt engagemang lysa genom hela debatten, jag har tittat på dig. Då tycker jag, det här är ändå en webbsändning. Vi har massor med lyssnare. Passa på, vad mer är positivt?
Nej men alltså, just det här att i media, precis som folk har sagt här, det finns ett problem, absolut, det gör det. Men det är inte... Det är inte beskrivande för allsvensk fotboll. Jag tycker att fler ska gå på matcher. Jag skulle komma, jag vet inte om du
jag
brukar
går.
Gå på matcher.
Jag har inte sen fick barn så mycket för nej, att jag inte ska... har varit följt med så mycket, hängt
nej,
med.
Då tycker jag du ska gå nu.
Nej, men jag har gått jämnt på fotboll förut.
Men du sa att du inte har varit på några år.
På några år inte, ja, det är precis.
Då tycker jag att du ska
men jag
gå
är inte
fotboll,
rädd att gå på fotboll.
Jag tycker att alla ska gå på fotboll och se själv.
Absolut.
Hur det är, för det är inte farligt.
Ja. Vad bra.
Sen har inte så mycket mer att säga.
Ja. Tack, passa vidare, här har vi. Vad heter du?
Jag heter Robin.
Hej Robin.
Först vill jag bara tacka för att ni under hela debatten inte har jämfört pyroteknik med våld. Pyroteknik är inte våld. Sen vill jag ställa en fråga till Thomas Boström, hur han anser att 51%-regeln skulle kunna ta bort våldet, men nu har han...
Vet du, han
har gått, så jag utgår väl, men... för att ta dina ord så utgår jag för att han inte vågar.
Ja, så kan man också säga. Men det är så, varför har du hängt upp det på att inte vågar? Det är verkligen så. Vi har ringt alla klubbar. Du kan tagga ner. Vi har ringt dem och de har till och med bett om frågor som de har fått. Och sen har de inte dykt upp. Så varsågod. Thomas Bodström har avlägsnats. Nej, och det visste vi om redan innan. För han har ett viktigt möte. Men vi har en jätteviktig och kunnig människa här. Björn Eriksson, var är du någonstans? Där är Björn. Här, du kan ju svara på den frågan om pyrot... 51% och den sköra demokratin som vi talade om.
Ja, men det var ju det att jag föreslog ju att 51%-regeln skulle vara kvar. Så jag har ingen större anledning att ta den debatten, tycker jag. Utan läs istället det andra jag sa. Vi måste återerövra klubbarna. Vi måste alltså återerövra aktiemajoriteten. Vi måste tillse att vi slänger ut dem som inte har någonting där att göra. Det är mitt svar.
Hur gör man det då? Är det så demokratiskt? Kan man slänga ut folk?
Ja, men det är väl inte så konstigt om du tar AIK, min moderklubb. Låt oss säga att vi är 3000 medlemmar. När jag var på mitt sista årsmöte var där närvarande, jag tror 105 människor. De andra har väl samma rätt att gå dit. Mm. Och det gäller ju bara att bry sig.
Mm. Det gäller att bry sig och engagera sig lite. Ursäkta, jag har en liten vag misstanke här om att det är väldigt mycket AIK här. Kan inte alla som håller på AIK räcka upp en hand bara för att jag ska få en känsla? Även i publiken. Ja, det var ju precis vad jag misstänkte. Hur som helst, då ska vi se. Vi har flera som räcker upp en hand. Där, du, hej, vad heter du?
Hej, jag heter Victor Kapell. Jag är presstalesman nu för tiden för Black Army Stockholm. Jag skulle vilja ta upp några saker. Jag kan börja med Björn.
Eriksson.
Björn Eriksson, ja, precis. Man pratar om folk som inte har i klubbarna deras styrelse att göra. Och vi kan ju prata AIK. Så har vi sett när klubben har drivits till ruinens brant av diverse charlataner med någon liten procent av aktieinnehavet. Har de människorna där att göra? Alltså förstår du vad jag menar? Det är det stora problemet med klubbar. Och det här är inte bara i Sverige, det är internationellt. De drivs ständigt till konkursens brant och till problem. Så sen problem som förs ut på läktaren med protester, med kravaller av folk som sitter på en minoritets- eller majoritetspost men som på något sätt har köpt sig inflytande.
Just det.
Är det här ett mindre problem?
Ska de slängas ut?
Medlem, jag kan ju inte gå till ett årsmöte och säga, tänka så här, ja, men i den här sakfrågan så håller jag med någon hårdför falang. I den här frågan så gör jag det. Ska jag rösta emot dem för att?
Det
blir också en skendemokrati. Och sen skulle jag... Låt mig höra. Jag skulle faktiskt vilja göra kopplingen mellan våld och pyro på ett positivt sätt, för att kopplingen görs ofta, men det är ingen som tänker på den lilla egenheten att våldet har flyttat ut från arenan samtidigt som pyrotekniken har flyttat in. Vilket gör att, alltså, inte att det finns en direkt korrelation. Man skulle kunna dra slutsatsen att det inte är en krokig väg från pyroteknik till våld. Det är två helt olika vägar.
Tack så mycket. Jag bollar över. Vänta, han måste ju svara, Björn Eriksson. Han har ju fått en direkt fråga. Varsågod.
Jag tror, kära Viktor, att vi ska inte konstruera någon konstgjord motsättning mellan dig och mig. Jag har en enkel utgångspunkt. Låt oss säga att vi har 3000 medlemmar i AIK. Då vill jag att alla ska vara engagerade. Och då litar jag på att det kommer att bli bra och rediga beslut. Det är inget annat jag säger. Jag säger inte att vi ska inleda någon häxjakt och elda upp människor på bål eller något sånt där. Jag vill bara att alla ska vara engagerade, för jag tror vi får mycket bättre klubbliv då. Punkt.
Tack så mycket. Mats från Svensk Elitfotboll. Vill du säga något?
Ja, jag vill då undersöka. Det var bra om man la fokus på det positiva. Vi har kommit väldigt långt i arbetet i fotbollen. Jag tror det jobb som görs nu att sluta leden mellan supportrar, förening och alla som älskar att arbeta med fotboll, det är en extremt viktig utgångspunkt vi har. Vi har några kantstenar kvar att jobba med, men vi jobbar ihop. Jag tror jag och Tony Ernst har använt samma uttryck några gånger. Vi är samma familj, även om vi är lite dysfunktionella ibland.
Roligt. Ja, Agneta Blom.
Innan har jag åkt runt i landet och träffat, i Allsvenskan har jag faktiskt, träffat samtliga klubbar vid det här laget. I Superettan har jag några kvar. Det tar lite tid. Jag har svart kort på SC numera, så mycket jag rest. Och jag vill säga det, jag tycker också det är så oerhört viktigt att berätta om allt fantastiskt arbete som görs i alla klubbar ute i landet. Och också det att det är på väldigt få, det låter som om det alltid är bråket på en fotbollsmatch, men så är det ju faktiskt inte. De allra flesta matcher i landet, där finns det knappt polis närvarande en gång, för det finns ingen hotbild.
Kanske inte du
sen finns det, ja, nej, mitt arbete går ut på att avskaffa mig själv. Så är det. Men det finns ju några klubbar och vid några matchtillfällen där vi vet, och de kan vi ju faktiskt peka på också. Alla vi kan ju tala om vilka matcher där det finns risk för det. Det kan vi även vare sig vi tycker det är okej eller inte. Och där finns det ett problem och det behöver man hantera. Men det pågår också så
Agneta,
otroligt mycket positivt, precis som du från AIK.
Vilka
där
är
sa, och det måste man lyfta fram.
Om jag får klämma in en liten fråga här. Vilka är de så kallade högriskmatcherna?
Ja, det är ju till exempel alla derbymatcher här i Stockholm. Alla matcher mellan Stockholmslagen som spelas här i Stockholm är ju...
Är vi stockholmare värre?
Alltså jag vet inte om stockholmare är värre, men här i Stockholm så är det ju mer... Det är mycket mer folk, det finns mycket mer supportrar och det finns också då den här lilla andelen är också högre.
Tack
här.
Så mycket, Agneta. Här har vi en kille, vad heter du?
Jag heter Thomas Lindqvist. Peter Ekström, är du kvar? Domar Precis. Du inledde med att prata om hot mot domare etc. Jag kan komma med ett konkret förslag direkt som kanske inte skulle ta bort det, men förmodligen skulle minska det kraftigt. Har du sett Viasat Hockeys sändningar?
Du tittar inte så
Nej,
mycket.
Du tittar inte så mycket. Där är ett stående inslag. Varje match tar man efter matchen in domaren, tar ut vissa sekvenser. Hur resonerar du här? Hur resonerar du här? Hur känns det att döma idag? Det är ett naturligt inslag som skapar enorm förståelse. Många domare, alltså den mest respekterade domaren då, det är Jonas Eriksson, som ofta är ute och pratar om sitt domarskap. Ofta får man känslan när domare så är i hetluften och omdebatterade efter vissa domslut. Lärjus. Så det liksom läggs locket på att man vägrar prata om det. Alltså, lyft domarrollen, ger en större liksom cred.
Men det handlar det också mycket om kommunikation, menar du?
Oja. Mm. Alltså, liksom, det blir som en sorts taggar utåt. Nej, vi tänker inte prata. Liksom, prata. Säg, men så här resonerar jag då. Ja, här blev det fel, absolut.
Varsågod, då låter vi honom svara, vad bra.
Ja, hur de gör i hockeyn kan jag inte svara på riktigt. Ja. Men det är upp till varje domare idag. Ingenting från Svenska fotbollsförbundets domarkommitté som förbjuder domarna att prata efter matchen. Absolut inte. Och Jonas har ju varit ute flera gånger i media efter matchen. Och Johannesson, en annan person. Där man har kommenterat ett domslut. Så det är fritt fram. Upp till varje domare. Vi kan inte tvinga dem att gå ut och kommentera sina domslut efter matchen.
Men det borde ni väl kunna. Alltså, kan man inte införa det som ett stående inslag? Ni ska uppmuntra er mer.
Det kan ju inte vara svårt.
Nej, ni ska prata, liksom, förklara er jobb. Det skulle skapa en enorm större förståelse. Det skulle förmodligen leda till att fler vill döma. Det är domarna tycker väl förhoppningsvis att det är kul att döma. Säg det, det gör så att fler vill döma.
Mm, tack så mycket för detta. Varsågod, du vill också ha ordet.
Ja, Lena här från SFSU igen. Jag tänkte inte dra domarna. Jag tänkte faktiskt dra ditt konkreta exempel som finns ute i landet. Gabriella nämnde familjeläktare. Vi har även minst 4 föreningar, 5, som bedriver barnklackar, barnklacksaktivitet. IFK Göteborg var först ut med Young Fellows, har drivit många år. AIK har Norra Ungdom, Malmö FF har Norra Blå, Djurgården har Apberget och Hammarby har även BUS.
Apberget, sa du det?
Jajamän. Apberget är där Djurgårdssupporterna huserade på Hovet förut och det kommer även bli en synergieffekt över på hockeyn faktiskt. Värdegrundsarbete bedrivs som många har påtalat. Vi har AIK-stilen, vi har Djurgårdsandan, vi har Söderandan, vi har Älvsborgs kultur som drivs i vi tillsammans. Arbetet är startat, arbetet pågår, men som jag skulle säga, det behövs mer resurser och det behövs mer positiv uppmärksamhet. Mm. TIFO-grupperna, de är killarna och tjejerna som sliter på de mest obskura tiderna för att det inte finns lokaler. Mm. Det var en artikel här i Aftonbladet som pratade om Djurgårdens TIFO-grupper. Det är alltså ingen skämt. Man åker ut till parkeringshus på nätterna för att man har ingenstans att vara.
Vem skulle kunna hjälpa till med det? Agneta Blom till exempel. Regeringen, va?
Absolut. Mm. Agneta, jag vill ha TIFO-lokaler över hela landet.
Nej, men
fixar
alltså
du det?
Nej, men på riktigt. Nej, men så det är väl ändå regeringens uppgift att stödja den här verksamheten och i synnerhet se till att sockra och vattna den positiva och konstruktiva supporterkulturen.
Nej, det är inte regeringens uppgift att ge pengar till klubbarnas egen verksamhet. Det får man genom de bidrag man får av samhället. Men det är också viktigt att klubbarna har uthållighet och att klubbledningarna förstår vikten av att också satsa resurser på det här. Och att också kommunerna kanske hjälper till med att ställa lokaler till förfogande. För det blir ju som ungdomsgårdar där ungdomar kan hitta en verksamhet. Så att visst finns det där samhället kan bidra, men det är också väldigt mycket klubbarna måste se värdet av det här, allt det här arbetet som pågår runt fotbollen, absolut. Mm.
Det är dags att börja avrunda, hörni. Jag ska höra lite grann om vad säger man på Twitter och Facebook och alla de här sociala medierna.
Precis som här på Kulturhuset så är det blandade känslor. På vårt debattforum på sverigesradio.se så skriver Viktor: det verkar inte vara något större intresse från supportrarna till någon förändring. Tror det är lönlöst att försöka stävja allt våld och hot. Tragiskt. Men Johan Elfstrand skriver: jag personligen tror att dessa bråk utanför läktaren och liknande skulle minska om media slutade blåsa upp alla dessa huliganer så fort det händer någonting. Fokusera istället på hur fotboll ökar integreringen i samhället och hur ungdomsfotbollen håller tusentals ungdomar borta från gatorna, som man brukar säga. Ju mer det positiva lyfts, desto mer kommer fler kommer engageras i den positiva läktarkulturen.
Fint. Jättebra. Hörrni, jag vill verkligen förmedla ett stort och varmt tack till alla er som var här den här soliga söndagen när man egentligen skulle lika gärna kunna ha en picknick i Hagaparken eller gå och se en fotbollsmatch. Ni förstår, jag menar, det hade man ju helst av allt gjort. Och den här diskussionen tror jag kommer fortsätta. Den är måhända spretig som det är när man diskuterar det här. Jag hoppas att vi ändå har bjudit in en panel som har stått för väldigt mycket olika åsikter. Som har olika perspektiv och har bidragit med sina olika synsätt. Men framförallt så vill jag att ni, vill jag verkligen önska er alla lycka till. Därför att det här är, som många här har nämnt, det här är inte liksom ett fotbollsfenomen enbart. Det här är någonting som angår oss alla, oavsett om vi går på matcher eller inte går, oavsett om vi är huliganer. Så att det är någonting som vi alla borde engagera oss i och som jag anser att vi måste fortsätta diskutera på olika sätt. Så tack så hemskt mycket och en stor applåd. Och ja, vi hörs igen och ses igen, hoppas jag.